Det här föredraget ska handla om den historiska bakgrunden till Jesajas förkunnelse. Tanken med detta ämne det är att när man talar om, som det står tror jag i norska översättningen, Guds storverk, står det så. På svenska står det Guds väldiga gärningar. Ni är ett utvalt prästerskap, ett konungsligt släkt, ett konungsligt folk, och ni ska förkunna, står det i den svenska översättningen, Guds väldiga gärningar. Jag vet inte, men jag tittade nu i en översättning i norsk, det står det Guds storverk. Och när man talar om Guds väldiga gärningar och Guds storverk så tänker många människor, ja då måste det vara frågan om sagor eller myter. Man talar om Guds väldiga gärningar, Guds storverk, och så är det för många som sysslar också med teologi dessvärre. Enligt det moderna vetenskapsbegreppet så är det ju grunden ateistiskt, eller om man så vill agnostiskt, det vill säga man ska kunna, om det ska vara historiskt, så måste det vara sånt som vi kan på vanligt inomvärldsligt sätt belysa och beskriva som verklig historia. Och talar man då om något övernaturligt, om en Gud och hans storverk, hans väldiga gärningar, ja då är det inte historia i vanlig mening, utan då är det sagor, legender, sägner eller myter. Ett vanligt ord inom vetenskaplig forskning det är då att man använder ordet myter om detta. Med det här ämnet vill jag stryka under att enligt Bibeln så är det inte myter. Guds storverk är inte sagor, utan det är så viktigt för Bibeln att visa att det är historia. Det är historia, det är verklighet. Det var därför jag kallade en bok jag skrev för länge sedan om skapelsen, så kallade jag den världshistoriens första dagar. Det är inte en skapelsemyt, det är historia. Det var världshistoriens första dagar. Och när vi nu ska titta på Jesaja-boken lite grann, så är det oerhört viktigt att det som där står om Guds storverk, Guds väldiga gärningar, så är det historia. Det är historiskt förankrat. Och när vi bekänner vår kristna tro så vet ni ju hur viktigt det är att vi stryker under det historia. Pinad under Pontius Pilatus, säger vi. Då är vi i historien, eller hur? Vi vet att Pontius Pilatus var landshövding år 26 till 36 efter Kristus. Det är alltså historia. Och när vi bekänner själva centrum och det största av alla storverk, så säger vi pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda och så vidare. Det är inte en myt, en frälsningsmyt. Det är Guds storverk, det är historia. Går vi då till Jesaja, så stryker ju profeten under med en gång att det jag nu här säger, det har jag skådat. Det har Gud låtit mig se, och det gäller Juda och Jerusalem, och så förankras det i historien. Då Uzia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Och när var det då? Ja, vi vet att Uzia regerade 792 till 740 före Kristus. Och det var i hans sista år som Jesaja fick den märkliga kallelsen, alltså 740. Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron, står det. Och efter den kallelsen verkar sedan Jesaja under Uzias efterföljares tid. Han hette Jotam, som först samregerar ett tag med sin pappa Uzia, från 750 och regera fram till 732. Det är historia. Och efter honom kommer då Ahas som också samregerar ett tag. Man var väldigt klok på sätt och vis på den här tiden. Man låter alltså efterträdaren skolas in som samregent ett tag innan pappan dör. Det är därför det ibland är svårt att få kronologin att stämma, för man har glömt bort det där med samregentskapet. Så det kan verka konstigt. Ahas, han regerar då 735 till 715, men pappan dog ju först 732, så det var overlapping, överlappande en tid. Och så kommer därefter då Hiskia 715 till 686. Och det är då den under också hans tid som Jesaja verkar. Och nu hade jag tänkt att gå igenom massa detaljer här, och nu ska jag liksom försöka låta bli att ta allt som står i de här papprena, för då blir det här lite för jobbigt. Men lite historia måste vi ju ägna oss åt ändå. Och det, historia är viktigt. Och historia är nödvändigt för att kunna orientera oss och här se Guds storverk, Guds väldiga gärningar i historien. Det kapitel som följer efter kallelsen tar oss rakt in i en dramatisk historia. Det är alltså kapitel 7. Och man måste nästan veta lite om vad hände då för att kunna överhuvudtaget förstå vad som står i texten. Detta kapitel 7, det handlar om Syrien. Aktuellt i dessa dagar i Bibeln så står det Aram. Och det handlar om Efraim. Och det är Nordriket. Och hur dessa båda stater, Aram och Efraim, går ihop för att angripa kungen i Jerusalem. Och då frågar man, varför då? Vad är bakgrunden? Vad handlar det om? Ja, Jesaja klargör hur illa det ställt med Herrens folk. De hade länge föraktat Herren. De hade trotsat hans bud. De hade föraktat hans nådes budskap. Och deras självförhärdelse, det leder till slut till Guds rättvisa förhärdelsedom över folket. Deras onda, vi vill inte, resulterade slutligen i domen. Ni kan inte. De ska höra utan att förstå. De ska se utan att begripa, säger Herren. Så det var ett märkligt uppdrag som Jesaja hade fått. Jag vet inte om ni har lagt märke till, vad fick Jesaja för uppdrag? Kanske ska läsa det ur 6:e kapitlet. Där det står så här. Jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då sa jag, här är jag, sänd mig. Och då säger Herren till honom, gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra, men inte förstå. Ni ska se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Vilket märkligt uppdrag, eller hur? Känner ni till någon missionär som har sänts ut med det uppdraget? Så länge hade folkets trots och självförhärdelse pågått att till slut kommer denna förhärdelsedom. Endast en kvarleva, en rest, ska vända om, säger Herren. Endast en kvarleva, en rest. De ska höra utan att förstå, se utan att begripa. Mindre än en tiondel av folket kommer att ta emot Herrens ord, säger Herren i 6:12. Och efter då denna kallelse, detta kallelsekapitel, så visar nu Jesaja hur de förutsagda hemsökelserna går i uppfyllelse. De tar sin början nu under 730-talet. Jesajas förkunnelse blir bemött med huvudskakningar och trots. Och för att bättre nu förstå innehållet och den historiska förankringen i texten, så måste vi se lite grann vad var det då som hände under 730-talet. Och då får det bli lite historia. Efter Salomos död 930 ungefär före Kristus, då splittras de 12 stammarna, det kommer ni ihåg. Det delas upp i ett nordrike från de 10 nordliga stammarna och ett sydrike för då 2 stammar, av vilken den ena är inte så stor, så att det är Benjamins stam, så att det blir nästan då bara en stam i sydriket, nämligen Judastam. Och därför kallas då sydriket för Juda. Och det är där Jesaja verkar. Och nordriket kallas av Jesaja för Efraim, eftersom Efraim var den största och starkaste stammen i nordriket. Jotam var kung i Juda 750-732, och under hans tid framträdde en hotande stormakt i öster, nämligen Assyrien, som snart skulle bli en assyrisk-babylonisk dubbelmonarki. I och med den starke Tiglat-Pileser den tredje, lägg det namnet på minnet. Tiglat-Pileser, det måste man komma ihåg. Tiglat-Pileser den tredje, som tillträder som en våldsam diktator 745 och dör 727. Jag sa visst något tokigt igår, men när vi nu tar de här årtalen så är det hela tiden före Kristus. Före Kristus. I och med honom hade Assyrien fått en ledare som kunde föra assyrierna till ett världsherravälde av ett våldsamt och grymt slag. Han erövrar land efter land, stad efter stad, och han gör de olika länderna till lydstater, så kallade vasallstater. Och 729 så blir han krönt, som jag nämnde igår, som Babels kung under ett nytt babyloniskt namn på babyloniska Pullo. Och det står i Gamla testamentet. I första krönikeboken 5:26 så står det så här. I många översättningar har man trott att det är två olika personer när det står två namn. Men det är alltså samma person. Han fick namnet Pullo i hebreiska texten Pul när han blev Babels kung. Och i första krönikeboken 5:26 så står det: då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. När jag säger Pul, då stavas det Pul, men jag ska säga, inte säga Pul utan Pul, där det står ett U så där. Och på babyloniska Pullo. I kyrkobibeln 1917 så stod det inte det vill säga utan och alla som läste det tänkte att det var två olika personer. Där stod det: då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande och den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Och då tror man ju kanske att det är två olika, eller hur? Men det hebreiska ordet och användes ofta explikativt, det vill säga förklarande. Så att man med och sen vill säga det vill säga eller nämligen. Ungefär som när vi säger jag är värd helvetet och den eviga fördömelsen. så är detta och ett explikativt förklarande och. Det är alltså inte så att jag är värd helvetet å ena sidan och sen någonting annat, nämligen den eviga fördömelsen. Utan jag är värd helvetet, det vill säga den eviga fördömelsen. Är ni med på det? Vi använder även alltså i våra språk ibland ett och som är förklarande, explikativt. Nå, Bibeln klargör det här och som ni ser är väldigt noggrann. Jag hittar inte ett enda historiskt fel i Bibeln. Men jag har försökt att läsa noggrant ganska många gånger från perm till perm. Den är exakt och noggrann och den vill ju visa att det här, Guds väldiga gärningar och vad som händer, det är historia. Det är historiskt förankrat. Och lägg märke till hur det står här. Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Pols ande. Det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Alltså Gud är inte en myt, han är historiens Gud. Han är verksam i historien. Det var Gud som styrde. Gud uppväckte hans ande. Och det är en sak som ständigt betonas. Och inte minst i profeten Jesajas bok. Att Gud är historiens Gud. Och Gud, eller profeten, visar hur Gud kan ta strid med avgudarna för att man ska se den verkliga skillnaden. Är någon av avgudarna historiens Gud? Och de blir avslöjade. Precis som det var när Elia utmanar Baals profeterna på Karmel, som ni minns. Det var 100 år före Jesajas tid. Han utmanar dem konkret. Och ni kommer ihåg hur utmaningen gick till. Och man kunde se, vem är det som är Gud? Ja, nu ska vi låta oss se nu vem som är Gud. Och de skulle tända offret där och få ligga i. Och det gick inte för avgudarna eller för Baal. Men Herren kunde det fastän man bara hällde på så mycket vatten så att det inte skulle gå och få eld på offret. Gud är historiens Gud. Guds storverk, Guds väldiga gärningar är inte myt, det är historia. Tiglat-Pilesers framfart skapade stor oro i väst. Och syriernas kung Retsin hette han. Och Efrems kung som hette Peka, som var kung i Samaria 752-732. De beslöt bilda en koalition mot den assyriska världsmakten. Och i Juda hade Jotam låtit sin son Ahas ta över regeringsmakten från och med 735. Och under Ahas tid kulminerar nu det andliga avfallet eller förfallet i öppen avgudadyrkan. Och nu ville Retsin och Peka att Juda skulle gå med i koalitionen mot världsmakten Assyrien. Men Ahas vägrar och då beslutar Retsin och Peka att anfalla Jerusalem. Och det sker 734 före Kristus. De skulle inta Jerusalem. De skulle plocka bort Juda kung och sätta dit en samarbetsvillig syrier istället som heter Tabels son. Och så skulle de införliva, tvinga in Juda i sin koalition. Det här berättar Jesaja om i kapitel 7, vers 1 till och med 6. Det här kriget som då uppstod, det kallas för det syrisk-efraimitiska kriget. Retsin fördrev judarna från hamnstaden Elat, nere vid Akabaviken. Och Peka besegrade Ahas trupper och tog ett stort krigsbyte. Och nu tog samtidigt edomiterna chansen. Och filisterna tog chansen. De passar på att falla in i Juda samtidigt. Så situationen var prekär. I den här situationen så träder profeten fram. Herren erbjuder sin räddning, sin hjälp. I denna svåra situation. Sin hjälp åt Jerusalem och åt Davids hus. Men istället för att lita på Herrens nådelöften till David och till Sion, till Jerusalem, så vad gör Ahas? Jo, han sänder bud till Assyriens tyrann Tiglat-Pileser den tredje. Han förlitar sig istället på den assyriska världsmaktens hjälp emot Aram och Efraim. Tar kontakt med denne store, mäktige fiende. Och för att få Tiglat-Pilesers hjälp så måste han ju köpa hjälpen på något vis. Han skickar stora, stora skatter från templet och det kungliga palatset till Tiglat-Pileser. Och Tiglat-Pileser säger, ja visst, det är klart. Jag ställer upp och ska hjälpa dig. Och Tiglat-Pileser kommer norrifrån in i Palestina. Och han hemsöker först Filisterslätten. Han lägger Gaza, som ni ju känner till, i Gazaremsan. Lägger Gaza i ruiner. Och så intar han hela Galileen och hela Gilead, som han förvandlar till assyriska provinser. Det här är bakgrunden till profetian som vi brukar läsa i advent om landet där det är så eländigt. Det står ju så här om Galileen i slutet på kapitel 8 och början på kapitel 9 i Jesaja. Att det är bara nöd och mörker. Det är en natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och sen kommer då profetian om det ska komma ett stort ljus. Och det har ju redan profeten sett, som vi sa igår. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Nämligen Messias som föds och som har makten på sina axlar. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och det handlar om Galileen. Det är Galileen som Tiglat-Pileser hade drabbat så hårt med ångest och elände, tätaste mörker. Det står i andra kungaboken, när Peka var kung i Israel kom den assyriske kungen Tiglat-Pileser och intog Ion, Abel, Bet, Maaka. Där har min hustru varit. Jag ska inte säga vad hon gjorde där utanför stadsmuren, men i alla fall hon varit där. Längst upp i norra Israel. Abel, Bet, Maaka, Janoa, Keters, Chatzor. Som man har grävt ut. En helt fantastisk jättestad som är spännande att studera. Gilead och Galileen. Hela Naftali land. Och förde bort folket i fångenskap till Assyrien. Det är det här alltså som bildar bakgrunden. Den historiska bakgrunden till Jesajas Messias profetia i kapitel 9. Det ska se ner på jorden, men se, där är bara nöd och mörker, natt full av ångest. Det är utkastade i det tätaste mörker. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Sen under de följande åren belägrades Damaskus av assyrierna och 732 intog assyrierna staden. Kungen Rezin lät Tiglat-Pileser avrätta. Och i Samaria insatte han en annan kung, nämligen Hosea, som lydkung. Ahas for då personligen till Damaskus för att gratulera Tiglat-Pileser till hans seger och betala då en stor tribut. Tiglat-Pileser hade ju befriat nu Juda från Pekas, alltså den kungen i Samaria, Pekas hot och Rezins, kungen i Damaskus, hans hot. Men på bekostnad av Judas oberoende. Och under de följande 100 åren blev Juda tributpliktigt under Assyrien. Så såväl den religiösa som den politiska effekten av Ahas politik blev ytterst ödesdiger. Medan Ahas var i Damaskus, ja det kommer ni ihåg vad han gjorde då. Han såg ett syriskt altare och så tar han en ritning på det, låter avbilda det. Och så sänder han ritningarna till Jerusalem så att överste prästen i Jerusalem, Uria hette han, kunde bygga ett likadant altare åt honom. Och det sattes upp på tempelgården. Han avlägsnar kopparaltaret och sätter där detta hedniska altare i dess ställe. Och därmed kulminerar avfallet från Herren. Ahas brände till och med upp sina egna barn i eld efter den avskyvärda seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Står det i andra krönikboken. Kan ni tänka er? Det syriska framitiska kriget och dess följd blev en avgörande vändpunkt för både juda och Israel. Dittills hade det bara haft att göra med de mindre grannländerna som Edom och Moab och Filisterna och Tyrus och så vidare. Men nu så kom de ju i beröring med den stora världsmakten. Och det skulle också bli världsmakten. Först Assyrien och sedan det nybabyloniska riket och därefter så kan ju de här världsrikerna, för de räknas upp i Daniels bok. Sen kommer Medien Persien och så kommer Grekland och till slut kommer Romarriket som sen intar Jerusalem och bränner upp templet och förstör allt sammans år 70. Och nu är vi efter Kristus. Om vilket Jesus hade sagt i förväg, det ska inte lämnas sten på sten. Av detta magnifika Herodes tempel. Han hade ju byggt och byggt på detta fantastiska tempel. Och hade inte blivit färdig förrän år 64. För 64 efter Kristus, efter Herodes tid, blir det färdigt. 6 år senare läggs det i ruiner. Då hade de hållit på att bygga länge. Redan före Jesu födelse och ändå fram till 64 efter Kristus. 6 år senare så jämnas det med marken. Precis som Jesus hade sagt. Och det här står det också om i Daniels bok. Kapitel 2, kapitel 7 och kapitel 9, vers 24 till och med 27. Men Jesaja, han är gift. Och han och hans fru och hans barn är predikningar för folket. Så därför måste de få speciella namn som också predikar. Han får sönerna Shoar Yashuv och Mahershalal Hashbaz. Ganska krångliga namn för oss att lära oss. Enligt Jesaja 8:18 så är profeten själv och hans barn, står det, tecken och förebilder i Israel från Herren Sebaot. Jesaja förkunnade Herrens budskap inte bara muntligt alltså, utan också via sina söners namn. Och därför uppmanades han att ta med sig sin son med namnet Shoar Yashuv. Och det betyder en rest ska vända om. Och det var ju budskapet. Folket var förhärdat, men en rest ska vända om. Så det är inte en, det är en partiell förhärdelse. Den är inte komplett. Och han ska föra fram det budskapet till kung Ahas. Och 1 år senare får han ytterligare en son med ett budskap i namnet. Och på Herrens uppdrag hade han inristat pojkens namn på en stor tavla cirka 9 månader före hans födelse. Nämligen Mahershalal Hashbaz, som betyder snart plundring, strax byte. Davids hus, hur reagerar de? Kung Ahas alltså och hans folk. Ja, de borde ju förtrösta på Herrens nådelöfte till David och Jerusalem inför hotet från Syrien och Nordriket Israel. Men det gjorde de inte. Deras hjärtan skälvde, står det, som skogens träd skälver för vinden. Och Ahas skulle komma att vända sig till Tiglat-Pileser för hjälp, som vi har sagt. Han och hans folk sökte sin trygghet inte hos Herren och hans nådelöfte utan i mänskliga resurser och makter. Kung Ahas får av Jesaja veta att syrierna och nordisraeliterna inte ska lyckas med att dela Juda mellan sig och ersätta den davidiska dynastin i Jerusalem med syrier. Så Ahas behövde inte frukta Retsin och Peka. De är som facklor, säger han, som redan håller på att slockna. Och inom 65 år ska broderfolket Efraim inte längre vara ett folk. Kapitel 7, vers 8. Men Ahas, hans folk, det stora flertalet, litar inte på Herrens ord. Bara en rest tror, Shear Jashub. Budskapet genom Jesajas son Shear Jashub besannas. En rest tror, en rest vänder om. Och att avvisa Herrens ord, det betyder undergång. Och där står de kända orden som det stod förut i svenska översättningen. Om ni inte tror ska ni inte ha ro. Man översatte så för att det skulle rimma, för det rimmar på hebreiska. Det är en ordlek. Man skulle kunna översätta så här. Om ni inte säger amen till Herren och hans ord, då ska det inte sägas amen till er. Att tro, det är att säga amen till Herren, det han lovar. Och inte sägas amen till er, det är att då ska inte ni bestå, då går ni under. Ni är inte att lita på. Ja, men hur blev det då? Stämmer Guds ord? Profetian i 7:8 om de 65 åren, ja, den kom att besannas. Vi har facit. Vi kan studera historien. Längre fram i tiden så heter den assyriske kungen Esarhaddon, och kort efter honom så kommer Ashurbanipal. Och de kom att ersätta de bortförda israeliterna med folk från andra kuvade länder. Så att de sände, alltså de tömde ju Samaria och norra Israel på folk, förde dem bort österut och sen erövrade folk överallt i det stora världsväldet, tog dem och flyttade till Samaria. Och det var därför man fick den här blandbefolkningen som ni vet att judarna senare kom att förakta, de vi kallar för samariter eller samaritaner eller samarier. Och det gick till på det sättet att när det kom dit andra folk så ingick de äktenskap med de få israeliter som fanns kvar, som inte hade deporterats. Och det ledde till en religionsblandning och ett blandfolk som alltså kallas för samaritaner eller samarier. Och slutet för Efraim, alltså Nordriket, som en separat nation, blev nu ett faktum. Och det var exakt inom 65 år, som Jesaja hade sagt. Exakt. Återigen. Att jag nu berättar det här, det är därför att det är bakgrunden för en älskad vers som ni har läst så många gånger. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Immanuel. Här är den historiska bakgrunden, det är historia, det är konkret. Hur kan mitt i den här situationen då lyftas fram det verkligt stora tecknet? Ja, vad står det egentligen? Herren fortsätter via sin profet att tala till denne avfällige kung Ahas. Han vill i sin godhet att denne avfällige kung ska vända om. Det var han som brände upp sina barn i eld, kommer ni ihåg det? Vända om och lita på honom och hans ord. Han lovar till och med bekräfta sanningen i sitt budskap genom ett särskilt tecken. Han säger, begär ett tecken från Herren din Gud. Och nu borde inte kungen längre kunna tvivla på Guds vilja och förmåga att hjälpa. Men i otro och med en from förevändning avvisar han Herrens ord och erbjudna tecken. Det står i kapitel 7, vers 12. Jesaja genomskådar Ahas hyckleri och säger till Davids hus, som fått så stora och oförtjänta löften, som ni vet. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vad menar han? Är det inte nog att ni vill trötta ut människor, det vill säga mig och övriga profeter som Herren sänder, för att vinna er för sanningen? Vill ni också, fortsätter texten, vill ni också trötta ut min Gud? Det vill säga så att han tröttnar att rädda er från undergång. Det är vers 13. Och då kommer det vers 14, det övernaturliga tecknet. Det inledande orden, därför ska Herren själv, de orden innebär Herrens frälsningsverk kan inte kullkastas av Ahas fräcka otro och avfallet inom Davids hus. Herren själv ska genomföra det, och följande övernaturliga tecken är det avgörande beviset. Se, jungfrun blir havande och föder en son som hon kallar Immanuel. Immanuel betyder hos oss, med oss, och el, det betyder Gud. Gud har utvalt redan en viss jungfru. Alltså mer än 700 år innan detta fullbordas så har Gud utvalt jungfru Maria. Ja? Det står bestämd artikel i grundtexten. Ha alma, ha är bestämd artikel. Ha alma. Se, jungfrun blir havande och föder en son som hon kallar Immanuel. Gud har redan utvalt en alldeles bestämd jungfru som ska föda en människa som samtidigt är Gud. Gud i vårt kött och blod. Gud hos oss och med oss. Om denne son profeterar Jesaja ytterligare i kapitel 9. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så blir herradömet stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Utan gudamänniskan Messias, ingen frälsning. Ingen frid utan slut, med andra ord. Ingen frid utan slut över Davids tron och hans kungarike. Så därför heter det Nya Testamentet, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? 1 Johannes 5:5. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Johannes 3:18. Ni vet att en del tycker inte att man ska översätta Alma med jungfru. Men varje gång detta ord används i Gamla Testamentet så är det frågan om en ung, giftas vuxen kvinna som fortfarande är jungfru. Om hon inte skulle vara jungfru så har hebreiskan ett helt annat ord, nämligen zona. Och en son ska genom att Herren själv griper in föda en son, nämligen Immanuel, gudamänniskan, Messias. Och nu skulle jag ju egentligen vilja gå igenom resten av kapitlet som kan vara kanske svårt att förstå, men jag vet inte om jag hinner det. För så mycket annat jag skulle vilja säga också, bland annat den historiska bakgrunden till andra delen av Jesaja som jag tycker kommentatorerna totalt har missat. Men jag kanske får ta det där resten av kapitel 7 med er en annan gång. För det är och början av kapitel 8. Och gå vidare lite grann, lite mer historia. Visst är historia underbart? Nej, det är jobbigt, säger han. Historia är fantastiskt. Men det vi kan lära oss och det som är viktigt att ta med oss härifrån, det är det jag börjar med. Guds storverk, Guds väldiga gärningar. Att Gud är historiens Gud. Det är inte en myt. Det är inte bara något man säger. Det är inte saga, det är historiskt förankrat. Och allt det här går att kontrollera och studera av både troende och icke-troende, och det är ofrånkomligt materialet. Jag skulle kanske vilja då säga något om det assyriska världsriket och Babel under Jesajas tid. Eller tror ni att det blir för tungt och jobbigt? Jag hoppar över det. Jag går vidare och tar något annat. Igår talade vi om Jesaja-bokens uppbyggnad och fantastiska enhet. Och jag nämnde hur viktigt det är att förstå vad som hände år 701. Nyss var vi vid 734, inte sant? Nu hoppar vi ner. Tiden går. Folket har inte bättrat sig, fortsätter i sitt avfall, sin förhärdelse och i sin otro. Och till att Pileser dör och efterträds av Salmaneser och Sargon, och så kommer efter Sargon 705 Sanherib. Och nu är vi framme hur Sanherib med full kraft drabbar Juda och de andra länderna här borta i väster. Det talade vi om lite grann igår. Men för att förstå vad det är frågan om här kring år 701 före Kristus, så ska jag redogöra lite grann för Hiskias tid. För det är han som är kung då. Kommer ni ihåg honom? Han som fick 15 år extra. Minns du det? Och kommer ni ihåg hur han ändå avvisar den sanna trösten? Han tröstar sig vid, aha, det blir i alla fall fred i min tid, säger han, när han får 15 år extra. Och då kommer sen efter det i kapitel 40 vad som är den sanna trösten, det som Hiskia då missar med orden. Trösten, trösten mitt folk, säger Gud. Jag tror jag ska hinna dit innan jag slutar och säga något om det. Men hur var det med Hiskias tid? Då han regerar 715 till 686 före Kristus. Han blev sin fars medregent år 729. Men först i och med Ahas, den ogudaktiga Ahas död 715, blev han en självständig regent. Och han är from. Han bryter med sin fars synkretistiska inriktning. Synkretism, vet ni vad det är frågan om? Religionsblandning. Man blandar sanning och lögn lite hur som helst. Och han genomför en omfattande reformation. Det kan man läsa om andra kungaboken 18. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner asheran. Han vände sig också till den överlevande resten från det norra riket som Assur hade erövrat. Och inbjöd den att förena sig med Juda i firandet av påsken i Jerusalem. Men han måste manövrera försiktigt. Han var ju tributpliktig under Assur. Han var inte helt självständig. Och när Nordrikets kung Hosea vid Tiglat-Pilesers död 727 hade inställt tributbetalningarna till Assur, då visade sig ju snart Tiglat-Pilesers efterträdare Shalmaneser den femte framför Samarias portar. Och efter 3 års belägring så intar staden. Och det är en så hemsk skildring, men det får ni läsa hemma hur hemskt det var. När de till och med, de svalt ut, de under 3 år fick ingen mat, till och med äter upp sina barn. Sina små bebisar. Det var alldeles fruktansvärt. Han efterträds av Sargon som också är mäktig. Det var säkert Sargon som, när han är general, som slutför intagandet av Samaria år 722. Och så därefter blir han då Assyriens kung. Och här plågas nu folket oerhört. Massor deporteras och massor med städer läggs i ruiner. År 720, alltså 2 år efter att Samaria har fallit, så försöker många av de här underkuvade folken i väster under ledning av kungen i Hamat. Visst hör ni på nyheten om Hamat? Hur Assad bombar i Hamat, har ni hört om det? Ni får titta på kartan när ni kommer hem. Ligger i norra delen av Syrien. Nu försöker kungen i Hamat och kungen i Gaza att frigöra sig från Assyrien. Och de är uppmuntrade av att egyptierna lovar stöd mot Assyrien. Och också de assyriska provinserna Damaskus, Samaria, Arpad och Simirra gör revolt. Men Sargon, han underkuvar snabbt de revolterande genom att besegra en syrisk koalition i slaget vid Karkar 717 och de egyptiska trupperna nere vid Rafia vid den egyptiska gränsen. Och Rafia förstördes och Gaza intogs. Och mot slutet av året marscherade Sargon tillbaka mot Samaria och ser till att det blir en fungerande assyrisk provins som man kallar för Samerina. 713 till 711 så blev Ashdod centrum för en andra revolt mot Assyrien. Genom en statskupp intog en viss Jatna, förmodligen en grekisk äventyrare, Ashdods tron och sände uppeldande budskap till kungarna i Filisteernas, Judas, Edoms och Moabs land som var tributpliktiga under Assyrien. Och detta är ett försök att bilda en ny koalition mot Sargon. Men han drevs snart på flykten av en assyrisk general. Han arresteras vid Egyptens gräns för att överlämnas i Sargons händer. Det här berättar Sargon själv i sina analer som vi kan läsa och som är inristade i stentavlor. När Jamanis, kungen i Gaza, sändebud kom till Jerusalem och försökte få Hiskia, judakung, att delta i den här revolten mot Sargon. Då gick Jesaja likt en krigsfånge naken och barfota i 3 år. Kommer ni ihåg det? Ni kanske har läst och undrar hur kunde det gå till? Kunde Jesaja gå naken? Han gick liksom bara i särken. Som fångarna fick ju inte ha sina riktiga kläder. De fick bara ha nattskjortan, kunde vi säga. Och fick inte ha några skor eller någonting. Och så går Jesaja på det sättet för att predika med sin kropp genom hur han vandrar vad som kommer att hända. Och det blir så som han predikar också denna gång. Revolten slås ner oerhört grymt. Och så kan man här fortsätta att gå igenom historien i detalj. Vi har så mycket material både i Bibeln och utanför Bibeln så att man kan se hur historiskt förankrat allt det som berättas i Jesaja-boken. Men så kommer då Sargon dör 705. Och vad tror ni händer då? Jo, då tänker man, nu kanske vi kan göra revolt igen. Och det gör man. Och försöker både i öst och väst, som jag berättade igår. Men Sanherib slår ner revolten först i öster och så sedan i väster. Och jag kan kort bara läsa vad Sanherib själv säger om det här. När han kommer i väster och angriper Hiskia och alla befästa städer i Juda. Så här säger Sanherib. När det gäller Hiskia, juden som inte böjde sig i underkastelse under mitt ok, belägrade jag 46 av hans starkt befästa städer och ett otal mindre byar i deras grannskap och besegrade dem genom att trampa ner deras jordvallar, genom att föra fram murbräckor och genom anfall av fotsoldater, genom att bygga tunnlar och genom sapörers operationstrupper. Sapörer, det är ingenjörssoldater. Jag drev ut därifrån 200 150 människor. Vad säger ni om det? Det var ju egentligen deportationerna genom Nebukadnessar senare, som man menar är bakgrunden till Jesaja 40 följande, en mycket mindre deportation. Här var en mycket större ödeläggelse, och detta är bakgrunden till Jesaja 40 till och med 66. Jag drev ut 200 150 människor, unga och gamla, män och kvinnor, otaliga hästar, mulor, åsnor och kameler, stor och liten boskap, och räknade dem som krigsbyte. Jag stängde in honom själv som en fågel i en bur i Jerusalem, hans kungliga stad. Jag satt ut vaktposter runt omkring den och lät en var som gick ut ur dess stadport återvända till sin olycka. Hans städer som jag förstörde avskar jag från hans land och gav åt Mitinti, kungen i Ashdod, Padi, kungen i Ekron, och Silbel, kungen i Gaza, som gjorde så hans land mindre. Och nu de är något, med den här bakgrunden då, något upplyftande, så kommer då profeten mot katastrofen i kapitel 40. Och så säger han ju då, som ni känner igen, dessa fantastiska ord. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, att det har fått dubbelt av Herrens hand för alla sina synder. Israel och Juda hade drabbats hårt av världsmakterna Zerubabel. Nordrikets huvudstad Samaria hade fallit 722. En stor del av befolkningen deporterats. Hela riket, Nordriket, gått under. Sydrikets huvudstad Jerusalem var ytterst nära att röna samma öde som Samaria, med en lika stor katastrof för Sydriket Juda. Allianspolitiken hade inte hjälpt och hade gång på gång fördömts av Jesaja. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som ingår en allians utan att min ande är med, så att det därigenom hopar synd på synd, profeterar Jesaja. Bara Herren är räddningen, Jeshajahu, som betyder just det, Herren är räddningen. Och han bevisade det genom den mirakulösa räddningen av Jerusalem år 701 före Kristus, som vi talade om igår. Och ändå gladde sig kung Hiskia åt kaldéernas besök och erbjudande om stöd i kampen mot assyrierna. Men en allians med kaldéerna kommer inte att rädda Jerusalem och Juda från slavtjänst och förtryck. Tvärtom slutar Jesaja-bokens första del med domsord över Jerusalem och rikets kungahus. Allt som finns i ditt hus, Hiskia, och som dina fäder har samlat ända till denna dag, ska föras bort till Babel. Babylonisk fångenskap väntar, men kung Hiskia tröstar sig med att det inte kommer att ske omedelbart. Han säger, fred och trygghet ska ju råda i min tid, 39:8. Han missar den sanna trösten. Och detta är som sagt den dystra bakgrunden till Jesaja-bokens fortsättning, där den sanna trösten förkunnas mera i detalj. Jesaja predikar inte bara dom, utan i hela sin bok både dom och frälsning. Han inleder ju, som ni minns, sin bok kapitel 1 med kraftig domsförkunnelse, men också med evangeliet, som vi hörde idag också, gudstjänsten. Om era synder är blodröda ska det bli snövita. Om det är röda som scharlakan ska det bli vita som ull. Och på samma sätt förkunnar han nu både dom, kapitel 39, 6-8, och frälsning, kapitel 40, 1-11. Och då kommer vi här i början på 40 som jag läste, om den sanna trösten. Domsförkunnelsen om plundring, förstörelse, deportation, fångenskap, ja, den kan inte skapa tro. Men Herren vill skapa tro på honom. Och det kan bara ske genom det glada budskapet om hans kärleksfulla omsorg och oförtjänta frälsningsgärning. Genom domen över folkets avfall och synd blir behovet av räddning uppenbart. Utan Herrens nåderika ingripande är folket räddningslöst förlorat. Och därför ska Jesaja inte bara förkunna Herrens dom över sitt folk, utan också frälsning. Här uppmanas han av Herren att förkunna denna sanna trösten för Guds folk i prövningens tid. Det är ju en uppmaning till Jesaja från Herren. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Så börjar kapitel 40. Upprepningen av ordet trösta visar hur angelägen Herren är att tron ska upptändas och få näring av den sanna trösten. Ordet er Gud visar att inte bara Jesaja utan alla Guds budbärare ska förkunna det ljuvliga evangeliet om Herrens frälsning, Herrens storverk, Herrens väldiga gärningar. Tala till Jerusalems hjärta, står det ordagrant i vers 2, vilket är liktydigt med tala ljuvligt, värmande, kärleksfullt, något som glädjebudskapet om Herrens frälsning innebär. Och så kommer det tre satser som alla inleds med att och har verbet i perfekt form. Ett klargörande av evangeliets ljuvliga innehåll. att dess slavtjänst är slut, att dess skuld är betald, att det får dubbelt av Herrens hand för sina synder. En del har tolkat det sista som en del av domsförkunnelsen. Alla tre är evangeliet. Hur då? Perfektformen, ett så kallat profetiskt perfektum, som kan översättas med ett konstaterande presens, anger att det här är helt visst, helt säkert. Profeten beskriver vad han har sett, vad Gud har uppenbarat för honom. Han sammanfattar här vad den frälsningsgärning innebär som Herrens Messias fullbordar. Vad han har sett i sin syn från Herren. Vad då? 1. Att Guds fiender besegras och slavtjänsten under dem därigenom får ett slut. 2. Att syndaskulden sonas genom Messias ställföreträdande betalning. All vår skuld la Herren på honom, kommer sen i 53:6. 3. Att syndaförlåtelsen inte är snålt tilltagen, utan tvärtom överflödande. Jämför 61:6. Dubbelt innebär att Guds förlåtelse är överflödande rik. Jämför salmens ord om frälsningens bägare som flödar över, Saltaren 23:5. Alltså inte bara fyllt till bredden som Bibel 2000 säger, utan över bredden, det bara rinner över. Och se också Jesu ord om dubbel givmildhet, eller Paulus ord, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Visserligen kan dubbelt också syfta på att Herren både betalar skulden och tillräknar orättfärdiga sin egen rättfärdighet. Jämför Romarbrevet 4:5, där Paulus skriver om den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Och sen fortsätter kapitlet i 40-31 och visar hur Herren är ojämförlig. Här jämförs då med annan frälsning, med avgudar, och lyfts fram hur Herren är den ojämförlige. Och det hinner jag inte gå igenom nu, men skulle gärna vilja göra det. Det är helt fantastiskt vad som här står. Och nu ska jag bara avrunda med när det går vidare, sen ska jag sluta. I kapitel 41 så handlar det också om en betoning. Det här är historia. Och Herren är historiens Gud. Uppfattningen att kapitel 40-66 inte är Jesajas verk, utan ett verk av en deutero-Jesaja, en andre Jesaja eller så, och inte har sin bakgrund i vad som hände i Israel och Juda under senare delen av 700-talet fram till år 701, det har lett till bland annat det kapitala feltolkandet av vad som står i det här kapitlet. Man tolkar texten mot bakgrund av historiska händelser långt efter Jesajas tid. Och då måste ju rimligtvis vara en annan person, kan man tycka. Händelser på 540-talet före Kristus. Och som jag nämnt, också uttolkare som försvarar Jesaja-bokens enhet gör det här misstaget att tolka detta kapitel mot bakgrund av samma händelser på 540-talet. Följaktligen så låter man vers 2 där det står: vem har låtit denne uppstå i öster? Och sen hela kapitlet syftar på Kores eller Syros framfart. Men Jesaja 41:1-20 handlar om erövringar som redan ägt rum, och de som vi har talat om nyss, som Jesaja har talat om, och som väcker bävan och förskräckelse bland många folk, också hos Herrens eget folk. Kores framfart däremot, det betydde befrielse och räddning för Guds folk. Förutsägelsen om Kores kommer först längre fram i kapitlet, i 41:21 till och med 29. Och det var ett glädjens budskap för Israel, vilket framgår av vers 27. Inte ett budskap som medförde ångest och bävan. Så bryter man inte loss kapitel 40 till och med 66 från Jesaja-boken. Och det ska man inte göra, menar jag. Så är det uppenbart att kapitel 41, 1-20 handlar om Sanherib och hans fruktansvärda härjningar. Assur, Babels och Sanheribs segertåg och förödande erövringar dominerar ju i Jesaja 28 till och med 39 och är bakgrunden också till 41, 1-20. Det är frågan om, står det, en motståndare som Herren ska besegra, vers 11 följande. Inte en befriare utan en fiende som väcker bävan och förskräckelse bland folken, vers 5. Men som historiens herre kan den enda sanne guden som förutsagt den assyriske kungens framfart. Det är förutsägelser i Jesaja 7, i 8, i 10 och i 28. Dessa förutsägelser, han kan också förutsäga vad som ska ske längre fram i tiden. I vers 23, vad som ska hända i framtiden. Och det sker bland annat i kapitel 41, 21 till och med 29. 42:1-7 som avslutas med orden: se, vad jag förut förkunnade har kommit. Vad då? Assyriens och Sanheribs härningar, naturligtvis. Och nu, står det, förkunnar jag nya ting. Innan det visar sig låter jag er höra om dem. Vad då? Jo, Kores befrielsegärning och Messias frälsningsverk. I Jesaja 41, 21-29 förutsägs den befrielse som ska äga rum genom Kores och som gick i fullbordan år 538 före Kristus, tack vare Kores edikt. Och det står om detta i andra krönikboken 36, Esra 1 och i Jesaja 44, 28. Och Jesaja återkommer till betydelsen av denna befrielse i kapitel 44, 24-45, 13, i kapitel 46, 10-13 och i kapitel 48, 6-19. Och denna befrielse är en skuggbild av den sanna befrielsen genom Messias. Det står så här: vad som förut skedde, det har jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt. Jag hade låtit er höra om det och plötsligt satte jag det i verket och det inträffade. Eftersom jag visste att du är hård med en nacke av järn och en panna av koppar förkunnade jag det för länge sedan. Innan det skedde lät jag dig höra om det för att du inte skulle kunna säga min avgud har gjort det. Min skurna och gjutna gudabild har befallt det. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill ni inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting. Om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om det. För att du inte ska kunna säga, det visste jag ju redan. Förr fick du inte höra eller veta något om det, ty på den tiden var dina öron inte öppnade. Jag visste ju hur trolös du var. Det här är Jesaja 48, 3 framåt. Alltså, det här är bevis. De kan se, jag har förutsagt vad Sanherib skulle göra, vad assyrierna skulle göra. Och ni kan se, det hände ju precis. Och från och med nu förkunnar jag nya ting om Kores. Jag förkunnar om hur frälsningen genom Messias ska gå till. Och med de orden så stryker jag under alltså en gång att Bibeln vill få oss att förstå att det här är verkligt. Det här är inte sagor, det här är inte myter, det här är historia. Guds väldiga gärningar, Guds storverk. Och det här har vi fått bevarat till oss för att vi ska läsa och studera och tro. Och det är så kraftigt och så övertygande så vi borde tro. Men jag vet att du är hård med en nacke av järn och en panna av koppar. Och det som är den allra, vad ska vi säga, krönet på förhärdelsen, det är just när man får evangeliet så tydligt framställt, den enda sanna räddningen, och så säger man nej tack. Jag litar istället på Egypten eller på Assyrien. Jag tror istället på mig själv och på min egen självfrälsning. Amen. Tack för att ni har lyssnat så tålmodigt. Nu har det spelats in, så att eftersom det här går undan och är nytt och svårt och faktaspäckat, så kan man höra det igen, om och om igen. Och så kanske det sitter så småningom.